Det är fredagen den 3 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eller hur? En podd från Svenska Dagbladet. Det såg man inte komma. Och fredagspodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Tänk om någon yttrat de orden för 10 år sedan. Då hade nog folk undrat vad fan det var som var på färde. Biskopen i Visby hade låtit ringa i klockorna för att varna menigheten. Advokatsamfundet hade köpt in en årsransona skadedjursbekämpning. Jan Helin hade delat ut nödluktsaltet på redaktionen. Gasaflottan hade bestyckat sig med svårt artilleri och satt kurs mot oxdjupet. Och Dagens Nyheters kulturredaktion hade barrikaderat såväl dörrar och fönster som källargluggar och ventilationstrummor på sin skrapa och låtit minera Barnhusbron. Gatorna hade varit fyllda med klagoskrin, flagglanten hade dragit samman i långa gisseltåg och låtit sin egna blodet färga Riddarfjärden tomteröd. För de visste ju inte vad som komma skulle. Men det gör ju ni som lyssnar nu idag i detta Annus Horribilis 2025. Ni vet att ni står inför en timme och sådär kanske 19 minuter av idel ädel fröjd och behag för såväl öga som, nej, öra menar jag såklart, som sinne. Här på redaktionen är det just nu medio eftermiddag och vi står redo för att ta oss an en av de sista veckans arbetsuppgifter. Men när den är klar och jag har sagt, och jag hoppas att vi hörs snart igen, då är det öppna spel. Då är det dags att snart smälla ihop datorerna, skynda förbi PK-huset för fredagssläppet av oktobervinerna. Och sen via ICA Maxis diskar hem till radhusmisären och fira helg långt från gatornas oro. Men inte än, vi har ju den där timmen och de där 19 minuterna att fylla först. Och det ska vi. Har ni förresten, apropå ICA Maxi, tänkt på hur utlämnad man är där? Vi är så blottade för varandra där vi går med våra vagnar och visar upp såväl skafferi som själ för en hjärtlös omvärld. För vad är det som definierar samtidsmänniskan mer än de dagliga inköpen? Livets alla prioriteringar och val destillerade i en helginhandling som ligger där på vagnsbotten, färdigblippad och redo till transport rakt mot hemmet, rakt mot munnen, rakt in i vårt innersta. Den där lysande lilla punkten längst in i vårt medvetande som är just det egna jaget som man i egenskap av en homo consumus, litet kletigt och pulserande köttstycke, lägger fram för omvärldens bord och låter åklagarna dissekera. Sex eller tillsammans genomgå ett 72 timmars gisslansdrama, det är ingenting när det gäller intimitet. Inte i jämförelse att mötas i sin totala hudlöshet på sin mataffär med vagnen fylld av de skamligaste hygienprodukterna och pinsammaste tv-snacksen. På ICA Maxi blir hennes hud blek och gul. På ICA Maxi blir vem som helst ful. Så brukar jag tänka om mig själv. Men jag tror de flesta känner igen sig i det där. När man i sina oktobershorts eller mysoveråler kör iväg till Maxi-parkeringen, plockar på sig sin vagn och ber sig in för att blotta sin själ för okända. Vi svenskar, vi är ett öppet folk, vi badar nakna, vi visar upp våra inkomstuppgifter och deklarationer. Vi kan otvunget möta främlingar i WhatsApp-grupper med namn som klassföräldrar i 3C. Men när det gäller våra promenader längs med toalettpappersbalarna på ICA, då gör vi det helst i ensamhet. Jag är snart klar, men en sista iakttagelse på temat ICA Maxi. Vårt skymningsland är sig ändå rätt likt, må sedan årgenerationer, mandatperioder och kungaätter passera oss förbi. Behoven finns där, sättet att stilla dem är konstanta. Sedan må den där tomten i sina eviga midvinternätter vandra över gårdsplanen hur många varv han vill och se gårdsfolk födas, växa upp och dö. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är hell djupt i skogarnas ro. Dan Andersson kan ju idag enkelt parafraseras och konverteras till, vi har elstöd, vi har sänkt matmoms, vi har väl någon tax-free sprit kvar i hyllan till tröst, här är hell djupt i radhusområdets ro. Och därmed avslutar vi veckans pseudo-intellektualiteter och överlämnar denna gravyr över samtid Sverige åt evigheten och övergår till dagens poddande. Podda är inte någonting jag gör själv, utan i högsta grad tillsammans. Och det ska vi göra nästan lika utelämnade som vid fulnudelhyllan på ICA. Och de som ställt upp för denna uppgift idag, de heter Tove Livendal, Peter Wemblad och Paulina Neuding. Hej på er!
Hej!
Hej!
Peter, äntligen tillbaka!
Ja, och blev välkomnad med en tjusig Kent-referens.
Ja, den kände du igen, va?
Mm-hmm.
Blir din hud också blek och gul framför tvn?
Ja, det blir det.
Okej. Du har varit borta ett tag. Vad är förklaringen?
Ja, för 2 veckor sedan var jag på ett fantastiskt bröllop i Grebbestad.
Ja, just det.
Och sjöng karaoke. Mm. Det här finns på film.
Okej.
Men det är inlåst i ett kassaskåp, den filmrullen.
Ligger på Riddarfjärdens botten under begravd lera.
Förra veckan var det lite mindre glamoröst. Då var det en helig man cold.
Ja, det ska inte föraktas.
Peter, du känns ju som, alltså, du har ju en väldigt bra poddröst. Har du även en väldigt bra sångröst?
Självklart. En stor sångare.
Ja, men man vill ju veta på något sätt.
Man kan ju tänka sig att han var sådär en korridorskökskrålare i Flogsta 1999. Mm. Sådär, liksom.
Det också.
Tove, nu stundar Mickelsmäss. Skörden ska vara bärgad, sovlet hängt. Är du redo för hösten?
Ja, men jag är inte riktigt i fas med de traditionerna.
Nej, kanske inte. Men du, apropå höstens fatabur, jag fick en present av dig i veckan. Berätta om den.
Mm, lite syltade trattkantareller.
Ja, det var väldigt fint. Tack så mycket.
Varsågod.
Paulina, varför får jag aldrig svamp på dig?
Varför fick inte jag någon present?
hur mår du?
Jag mår bra. Jag har en fråga till dig, Andreas.
Ja.
Fredagsvin på PK-huset.
Ja.
Hur tänkte du där?
Nej, det ligger inte där längre.
Jag tror att vi pratar tidigt 90-tal i
så fall. Okej, men du vet, jag är ju lite fast där. Ligger inte ett systembolag typ under NK där någonstans?
Jo, men det är för länge sedan, eller hur?
Ja, okej, det är möjligt. Ja. PK-huset kanske inte finns kvar. Hörrni, ja, har du någonting att rapportera från din vecka förresten, Paulina? Jag måste ju kallprata dig också, du vet.
Just det, en människa utan intressen. Svårt.
Tack för det.
Tack.
Peter, ni gutar tänker jag lite som norrlänningar. Ni plockar inte svamp.
Ja, du tänker så mycket, Andreas.
Ja.
Men det gör vi faktiskt. Alltså, jag är för feg för att plocka svamp. Jag plockar bara trattkantareller. Det är det enda jag liksom känner att jag vågar.
Ja, men du kallar det inte för trattkantareller. Du har väl så här orimligt namn som typ knejpsöpp som du bara för in helt omärkligt i diskussionen och låtsas som alla begriper det.
Det är så mycket fördomar i svangen.
Det är liksom så när du pratar, ja, men det är rabbisarna på landet, de gräver. Jag bara, vänta nu. Ja. Hörrni, ska vi dra igång?
Yes.
Då gör vi det. Peter ska faktiskt få fortsätta prata, dock inte om trattkantareller utan om kärnkraft. Det är ju så att det har kommit nyheter på området i veckan. Igår presenterade regeringen en av flera nyheter på området. Och det är då att en utredare ska få uppdrag att föreslå en ersättning från staten. Att den ska betalas när kärnkraft avvecklas på grund av politiska beslut. Och då ska man då ha möjlighet till ersättning som ska ge större förutsägbarhet till ägarna och därmed incitament till nya investeringar i svensk kärnkraft. Och det här kallas ju då lite elakt för Lex Miljöpartiet eller Lex Bolund då, för att miljöpartister har ju för vana att lägga ner kärnkraft ibland. Peter, vad tycker vi om detta? Är det bra?
Ja, det är bra.
Ja.
Det här är ju någonting som har funnits tidigare. Alltså när Barsebäcksreaktorerna lades ner så fick ju ägarna kompensation. Och sen har det försvunnit. Så att det är rimligt. Alltså i och med att kärnkraft handlar om sådana enorma investeringar, sådana enorma risktaganden, om då liksom förutsättningarna ändras, så är det ju rimligt att man får någon slags kompensation.
Mm. Och nu tillsätts alltså en utredning på mandatperiodens fjärde år, är vi nästan inne nu med ett år kvar till valet. Varför har det dröjt så länge?
En väldigt bra fråga. Och jag har faktiskt ställt den till ett antal personer i eller nära regeringskretsen och inte fått något särskilt bra svar. Eller jag har fått typ svaret, ja, en bra fråga. Jag måste säga att i min enfald så trodde jag att den här utredningen var på rull sedan länge.
Ja, du blev förvånad när du upptäckte att oj, det här är inte igång än. Alltså.
Ja, därför att alltså, regeringen är väldigt angelägen om att hålla ett högt tempo när det gäller att komma liksom till skott med kärnkraften. Och en förutsättning för att kunna ha högt tempo, det är ju liksom att förutsättningarna ligger klara, så att de som ska investera vet vad som gäller och vilka risker de tar.
Mm.
Så att jag trodde att den här utredningen hade liksom tillsats och genomförts parallellt med hela den här finansieringen. Men nu, det här innebär ju, i och med att det inte blev någon uppgörelse, eller än så länge i alla fall inte har blivit någon uppgörelse över blockgränsen om energipolitiken, så är vi ju nu i ett läge där det är extremt framtiden är extremt osäker. Alltså den majoritet vi har för kärnkraft, den finns i ett år till.
Ja, precis. Vi ska återkomma till det med en eventuell överenskommelse. Men innebär det här att Lex Miljöpartiet inte kommer bli färdigt förrän Miljöpartiet börjar lägga ner kärnkraft eller stoppa kärnkraft igen? Eller?
Nej, men, ja, precis. Alltså, det här innebär ju att om det blir ett regeringsskifte så är det Miljöpartiet som ska lagstifta om Lex Miljöpartiet. Att skydda staten mot sig själv. Eller skydda kärnkraften mot sig själv. Och det lär inte hända.
Ja. Om vi återgår till det här med politiken. Du uttryckte i tidigare samtal då på redaktionen att det har liksom funnits då att man kan prata olika hängslen då så att inte brallorna ska falla ner för kärnkraftsinvesterare. Dels då ekonomiska, att det finns ett skadestånd, men även då politiska hängslen i form att man vet att ett regeringsskifte då ska ändå planen ligga kvar så att säga. Och det skulle då åstadkommas genom en politisk överenskommelse. Men där har ju då, har vi kunnat konstatera att de samtal som har pågått under sommaren är ju nu enligt Ebba Busch avslutade. Varför har det blivit så, tror du?
Ja, jag är inte förvånad därför att jag förstår att Ebba Busch är frustrerad, men jag är inte förvånad därför att om man liksom lägger pusslet här alltså tittar på den här frågan utifrån de olika partiernas intressen, så Sverigedemokraterna som är väldigt angelägna om att få kärnkraft byggd men definitivt inte vill se mer kärnkraft av diverse olika skäl. Mm. Deras intresse
av vindkraft, menar du?
Ja, vindkraft, förlåt. Deras intresse av att nå en bred överenskommelse är ju ganska litet. Alltså, utgångspunkten är att om den här regeringen genomför sin politik så kommer det ny kärnkraft på plats, men inte vindkraft, eller det gör det också, men vi förenklar här lite grann. Men de har inte särskilt mycket att vinna på att ge eftergifter till Socialdemokraterna.
Mm. Vi kan ju då avslöja att vi har haft ett så här kallat utvecklingssamtal med Ebba Busch i veckan. Vi återkommer till dem längre fram, men det är du och jag intervjuade ju KD-ledaren då under ganska lättsamma former och pratade just med Ebba Busch om detta. Där var hon lite kryptisk, men det var ju uppenbart att hon var missnöjd med flera parters agerande och inte bara på hennes sida i politiken. Hur tolkade du det?
Ja, det gick ju nästan inte att tolka, utan det var ju väldigt rätt framt. Ja. Alltså hon talade ju om att hon hade en liksom mental lista med most wanted över de största skurkarna bakom det här misslyckandet. Mm. Och de affischerna föreställde ju inte personer i oppositionen.
Nej, men precis. Men så var ju Socialdemokraterna, om du redogjorde för Sverigedemokraternas motiv att de ser ingen anledning att tappa liksom motståndet mot vindkraftfrågan, för det har de hållit i och där har de väljare, och det är ju ett sätt att utskilja sig från Moderaterna. Vad har Socialdemokraterna haft för ingångar i det här spelet då, tror du?
Ja, men Socialdemokraterna vill ju också, är ju också öppna för en ny, jag skulle säga de vill ha ny kärnkraft. Dels det, liksom själva sakintresset. Och sen har de ju ett intresse av att få bort den här frågan från dagordningen. Alltså att de inte ska behöva hantera. Att de bara, vad ska jag säga, har en genomförd politik att hålla i under nästa mandatperiod om det blir en annan regering. Inte att de ska behöva liksom, ja, och så att de, ja, och ta, vad ska jag säga, ta udden av Miljöpartiets förhandlingsläge lite grann.
Mm. Vi ska släppa in Tove här. Tove, vad tänker du om det här med energipolitisk uppgörelse och om det eventuellt blir någon eller inte?
Ja, alltså utsikten är ju svag för det när det är ett år kvar till val.
Mm. Och vad betyder det i så fall då?
Det betyder att vi kommer att se fortsätta. Så här, man kommer försöka vara så tydlig. Alla kommer att säga att vi är för en långsiktigt hållbar elförsörjning. Och så kommer man att försöka skylla på varandra för att det inte blev av. Men det är klart, oppositionen kommer inte att ge regeringen tillfredsställelsen att säga att man har något långsiktigt på plats innan valet. Det finns inte.
Peter, jag ska förenkla extremt nu, så får du säga ifall det finns en poäng i det. Vi har fyra spelare här då, den borgerliga regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Då vill den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna ungefär samma sak. Där är man pragmatisk, man vill ha flera kraftslag, men kärnkraften ska ingå därför att kärnkraften har vissa fördelar. Så har det Miljöpartiet, de vill bara ha vindkraft och hatar kärnkraft. Och Sverigedemokraterna vill bara ha kärnkraft och hatar vindkraft. Kan man förenkla så?
Ja, alltså, absolut. Det är en hygglig analysmodell. Mm. Och då kan man ju fråga sig, så här, ja, men varför kommer då inte regeringspartierna och Socialdemokraterna överens. Ja. De har ju en majoritet i riksdagen. Mm. Och det är ju för att energifrågan är en del av tidavtalet.
Mm. Alltså om, och antagligen om, en del av ett framtida regeringsavtal.
Ja, men mm. precis. Om regeringspartierna liksom skulle bryta ut den här enskilda frågan och göra en separat överenskommelse, då har vi ju regeringskris. Det är ju därför det inte inträffar.
Men för det, man tänker ju, det här blir lite klassiskt spelteori, att folk försöker göra så bra de kan med de kort de har på handen, och samtidigt vill man spela så många som är bra redan nu, men det blir ett suboptimalt utfall någonstans, tänker jag.
Ja, det är klart att ja, det blir men, det.
Men det här är ju också anledningen till att jag är så förvånad över att den här utredningen om, eller vad ska jag säga, Lex MP-utredningen tillsätts nu. Därför att jag föreställde mig att alltså, nu har ju regeringen och Ebba Busch till synes satt alla kort på en överenskommelse, trots att det är väldigt förutsägbart att det inte blev någon. Mm. Och hon, ja, jag hade ju lite one-on-one-samtal med henne efteråt, vår utfrågning, och det gav hon ju uttryck
för. Jaså, då fick inte jag med. Okay, ja.
Nej, det fick du inte.
Nej.
Att det är ju den, liksom, den stora skräcken just nu. Alltså det är ju inte bara det statliga Vattenfall som ska, vad säger, trycka på go-knappen, utan det finns ju också ett samarbete mellan ett antal stora svenska industriföretag som har sagt att de är beredda och att investera. Och de är ju på väg och ska fatta beslut om det nu, inte liksom 2027 när den här de här hängslarna är på plats.
Men ja, precis, om vi återgår till de metaforerna, innebär det att kärnkraftssatsningar står utan både hängslen och livrem politiskt och ekonomiskt som läget är nu, ett år kvar till valet?
Ja, eller vad säger, politiskt gör det. Mm. Det finns ingen överenskommelse och det finns ingen ekonomisk lösning på den politiska risken.
Okej, det där lät ju ganska dystert. Tove, har regeringen helt enkelt misslyckats med det här med att få kärnkraften i land under mandatperioden?
Det beror ju på vem... Alltså,
jag frågade dig.
Ja, jag vet att du frågar mig. Men Ebba Busch har ju så rätt så tillvida att hon pekar på att nu är sossarna på en position som de verkligen inte var förut. Så att det är klart att de har lyckats förändra utgångspunkten på ett sätt. Och det är klart att Socialdemokraterna i sak så skulle de behöva signa den här överenskommelsen, därför att det skulle vara till nytta för dem om de kommer i regering. Men de kommer inte att vilja ge det här till Tidegänget, och då har de då, det de då gamblar med, det är ju då att de får sitta sen och försöka göra upp med partier som inte går att göra upp med. Så att det är, och precis som du sa, det finns en stor kostnad för det här, och det bärs ju av svenska invånare, företag, tillväxtpotential, allt detta. Och det som Ebba Busch talade om mycket riktigt när hon var hos oss var ju också det faktum att vi har flera företag som har låtit bli att investera på grund av hur det ser ut. Och det är ju ett pris som alla får betala.
Jag tycker dock Socialdemokraterna bör bryta den fördummande blockpolitiken och vända ryggen till Miljöpartiet och gå samman med regeringar. Men
jag är
det vill
med
de
dig.
Inte.
Jag är med dig.
Paulina, du väckte en helt annan fråga när vi pratade om det här tidigare. Och det gällde frågan, har vi tillräckligt med utredningsresurser? Kan det vara en orsak till att det här tagit så lång tid?
Alltså... Jo, men alltså precis. Saker kom igång sent, och det många inte kände till, och som jag länge inte kände till, var att utredare jobbar ofta på deltid. Mm. Eller det är ju huvud så brukar det se ut.
Ja.
Så även när det gäller till exempel, ska barn som mördar sitta i finkan? Det tar jättelång tid, därför att det finns inte obegränsat med kunniga experter som kan utreda saker.
Utredningsresurser, detta svenska guld vars åder återfinns så ofta i den svenska ämbetsmannamalmen, har jag skrivit här.
Ja, vad vackert.
Det var fint.
Ja,
det var bara därför jag tog upp frågan. Peter, är det så illa? Vi har inte tillräckligt med kluriga utredare som kan sitta på sin stjärt och skriva de här luntorna som behövs så grundigt.
Men jag skulle nog säga att det är en flaskhals. En annan flaskhals är ju att det är ju inte bara någon som ska utreda, utan utredningen ska också förberedas. Det vill säga, det är en liksom intern beredning på regeringskansliet med direktiv och bluttan blä. Liksom.
Ja. De skulle fråga också oss. Vi skriver ju väldigt snabbt.
Mm. Svar direkt. Vi ersätter utredningsväsendet med svar direkt.
Då har vi ChatGPT.
Precis. Vi går vidare. Jag tänkte vi skulle mellanlanda då på en annan plats. En historia som dykt upp i veckan. Vi har inte skrivit om den än, men jag vill kolla vad ni tänker om den. För det var ju Ekot som igår faktiskt kunde berätta att Sverige har slutit en överenskommelse med den somaliska regeringen. Där 100 miljoner kronor i biståndsbudgeten styrts om, bland annat till ett projekt som då utpekas som nära den somaliska premiärministern. Och detta är då i utbyte mot att Somalia ska ta tillbaka sina utvisade medborgare. Det senare har ju varit ett problem i samband med utvisning till vissa länder. Peter, har du hunnit läsa in dig på det här? Är det illa, ser det illa ut för regeringen och biståndsminister Dosa det här, eller vad tänker du?
Jag tänker att man måste dela upp det här i två saker. Mm. Alltså det ena är frågan om, så här, ska biståndspolitiken användas som ett liksom medel för andra mål?
Ja, det är väl uttalat att man ska.
Ja, exakt. Så, sen är ju det liksom vissa partier som, och vissa krafter som inte tycker det. Men det har regeringen bestämt och det är det man genomför nu. Den andra frågan är då upplägget på det här, den här överenskommelsen. Är det ett problem? Tycker jag är lite tidigt att, alltså så här, givet hur rapporteringen har varit att det här liksom, det har placerats 100 miljoner i en fond nära premiärministern. Det låter inte bra. Men jag tycker att det är än så länge för tidigt att säga om det verkligen är så. Alltså, det har ju kommit lite olika bud här.
Vad betyder nära? Betyder det som att det går till hans sommarhus? Eller betyder det alltså...
Nej, men som jag har förstått saker rätt så är det är ju via något FN-organ som då har den här fonden liksom gemensamt med något organ inom det somaliska regeringskansliet. Liksom. Mm.
Okej,
okay, men det är ju inte så att det har liksom kanaliserats till premiärministerns privata konto eller familjens konto. Mm.
Har regeringen och Dosa bemött uppgifterna på något sätt? Någon som har hunnit titta?
Ja, han var väl både i TV i morse, det såg jag inte, men så såg jag att han har liksom skrivit på diverse olika plattformar och liksom försökt att reda ut.
Okay. Men du säger att juryn är fortfarande ute här alltså?
Ja, det tycker jag definitivt. Mm.
Någon annan som vill kommentera eller har ni hängt med?
Nej, det här jag Peter nyligen. Har ju helt rätt. Jag tycker man måste vara realpolitisk med biståndet. Och just det här med länder som får bistånd av oss och sen inte tar hem sina egna medborgare, det är ett jättestort problem. Mm. Och där istället för att så här, jag tycker man ska vara realistisk med hur biståndet ska användas och vad man ska försöka åstadkomma med det. Mm.
Precis, men då fortsätter vi också, får vi kanske anledning att återvända till det här när vi vet mer. Men tack för det Peter så länge. Paulina, nu ska vi fortsätta med dig. Du har ju inte pratat så mycket än när det har varit kärnkraft och sådana grejer. För nu ska vi prata husdjur och hundar. Och det är väl en text som, den ska väl publiceras va?
Den är publicerad.
Den är publicerad till och med.
Nu på fredagen.
Nu på fredagen. Med rubben, låt inte gängen ha hundar som vapen. Och det är väl ganska självförklarande, men det här med farliga hundar av vissa raser och eventuell reglering har ju diskuterats väldigt länge. Vad har gjort frågan aktuell för din del nu, Paulina?
Det är Uppdrag granskning som har ett program där man visar att väldigt många ägare av såna här hundar är lagförda för brott. Till exempel då hade man ett exempel på en hundras där nästan varannan person som har den här hunden är lagförd för brott, ett slags kamphund. Och det kan man jämföra då med labrador som är vår vanligaste familjehund i Sverige där 7% är lagförda för brott.
Och för oss som inte är kynologer, de här typerna av hundar, kamphundar, vad är det för någonting egentligen?
Ja, i det här fallet var det amerikansk pitbull. Ja, nej, men det är hundar som är framtagna för att till exempel inte bara oskadliggöra någon som, eller vinna en kamp, utan fortsätta bita liksom urskillningslöst även när du ligger på marken och inte utgör en fara för dem längre.
Varför har man tagit fram sådana hundar? Är det för typ av hundhetsning och sånt där? Eller?
Det kan inte jag svara på.
Nej, men de finns i alla fall. Ja.
De finns. Och Uppdrag granskning visar flera fall då med barn som har blivit attackerade. Och det som man noterar då, det här är en marginal anmärkning. Det man ser i de här intervjuerna, det är ju inte liksom min bild är att det inte är de mest privilegierade barnen som bor grannar med folk som har knäppa hundar, utan det här är också så här, en klassorättvisa liksom. Mm.
Men för att knyta an till tidigare diskussion, är liksom hundar en del i det här dominansbeteendet som vissa...
Absolut, och där Uppdrag granskning tar upp ett fall med en farlig hund som har gått som mellan sex olika ägare som alla är dömda för brott. Och de går som någon slags troféer. Liksom, knäpphund ingår i den här världen, helt enkelt. Och det konstiga är, nu skärps reglerna för när de här hundarna ska avlivas eller omhändertas från sina ägare. Och det är ju hög tid för det. Men de ska ju förstås också förbjudas. Alltså, det finns inga skäl att ha de här hundraserna. Och det finns redan förbud mot varghybrider till exempel. Alltså vi har förbud mot vissa raser. Men just den här debatten om kamphundar, det är väldigt mycket så här sofismer och rökridåer i den här debatten som jag tycker är ganska irriterande.
Ja, exempelvis vad?
Ja, men det kommer direkt att säga att alla raser kan vara farliga. Jo, alltså du kan vanvårda vilken hund som helst så att den blir knäpp. Det är fullt möjligt. Men en cocker spaniel kommer inte bli knäpp på samma sätt som en pitbull. De utgör liksom inte samma sorts hot. Och det där är nonsens att hålla på att säga så.
Du skriver ju om det, att det är betydligt mindre otrevligt att möta en galning med en dvärgpudel än en som går och tuppar sig med en amstaff i kättingkoppel.
Ja, exakt. Och sen så finns det då ett rimligt argument som är att det går inte att förbjuda vissa raser för att aveln kommer att anpassa sig. Då dyker upp en annan sort. Ja. Det stämmer. Alltså, man ska förbjuda de här raserna. Det tycker jag är en no-brainer. Aveln hinner inte med lika snabbt som vi kan säga. Du har en sån där hund, det får du inte ha. Men det andra är att jag tycker att man dessutom ska ha en positiv lista på hundar som du får ha om du är dömd för allvarlig brottslighet. Då är det liksom jättebra. Du får ha en cocker spaniel, men du får inte ha en amstaff.
Och du vill alltså då att man ska utgå från ägarna då och selektera där?
Nej, men poängen här är att istället för att ha en negativ, en lista på saker som inte får finnas, så en positiv lista på saker som du får ha. Så att du får bara ha en renrasig golden retriever.
Om du är dömd?
Om du är dömd för vissa typer av brott. För det är mycket lättare. Då kan liksom inte aveln anpassa sig, utan då är det som gäller.
Så vi har ju haft den här diskussionen tidigare i podden. Fredrik Kärrholm, riksdagsledamot för Moderaterna, var med då och talade då, ja, från ditt perspektiv, Paulina. Mm. Och Janina Faltzer från Svenska Kennelklubben var då och företrädde den här, ja, men just det du säger. Att
precis, och då ska man komma ihåg.
Det är hundägarna det är fel på ofta också.
Och jag menar, så är det. Alltså, och jag kan ju säga, jag är schäfermänniska själv. Alltså, när man möter en hund som det blir problem med, så ser man det på långt håll, och det ser man på ägaren, inte på hunden. Alltså är ägaren konstig, så kommer hunden vara konstig. Och det är liksom, men det betyder ju inte att vi inte kan förbjuda de här särskilt farliga raserna. Visst, alltså du kan vara en jätteduktig pitbullförare och ha en pitbull som är toppen. Men det är inte det vi pratar om här, utan vi pratar om de som inte är toppen.
Men får jag fråga, kommer ostraffade, enligt vad du tycker, ska ostraffade människor få ha såna här raser? Eller?
Nej, utan mitt förslag står ju på två ben här. Alltså, det ena är ett förbud mot vissa raser som är framtagna för att fortsätta bita dig när du ligger på marken med ett jättestarkt käkgrepp.
Prata inte mer om det, jag är ganska hundrädd. Så.
Jag vet, det är just därför.
Och hur jag än sprattlar så biter den bara hårdare.
Ja, precis.
Jag hör liksom
benen knäckas.
Men jag brukar ha lite så här knäckebröd i mina tröjärmar. förlåt. Vi hoppar över till Peter, du är också hundmänniska, vet jag. Vad tänker du om Paulinas linje här?
Jag tycker att den är klok. Men jag tycker också att det ofta blir rätt mycket sofismer i de här. Alltså den här invändningen att det inte går och så vidare. Ja, den gäller ju allt. Men ibland så handlar politik om att ha en bättre lösning än den gällande. Inte den optimala.
Exakt.
Okej, men då är vi överens. Eller Tove?
Jag är inget att tillägga. Jag är kattmänniska.
Ja, och jag är ingen djurmänniska alls.
Men jag gav dig något att tänka på där med de bilderna som jag målade upp.
Du rekommenderar ju att de här dominansbeteende hannarna ska köpa vandrande pinnar, kanske.
Om ens det.
Hörrni, vi går vidare.
Jag tycker det är väldigt roligt. Jag skulle gärna ta uppdraget att utforma den här positiva listan med så här töntiga hundraser som tuffa killar får ha.
Toypudel.
Vi ska vidare. Och då ska jag tänkte vi skulle kort ta upp det faktum att vår medarbetare och skribent på sidan, Lena Andersson, var ju med i SVTs 30 minuter, ni vet det här tuffa debattprogrammet som man ser den skattefinansierade televisionen. Var det någon som såg detta?
Ja.
Med ett öga tittade jag, så att jag kan inte svara för allt.
Tyvärr inte själv hunnit se, men i 30 minuter brukar man vara både bakad och stekt och hundbiten efteråt. Konstigt med att få det. Tove, hur gick det?
Ja, men jag tycker att Lena var transparent i hur hon tänkte och
det gällde resonerade. Den kritik hon har fått för en artikel hon skrev om kriget, Rysslands anfall på Ukraina och vårt förhållande till detta.
Precis, en krönika som hon hade hos oss som rubricerades kriger också slaveri. Och sen så handlade ju en mindre del av programmet också om den famösa havregrynsdebatten och lite efterspel på den.
Den har vi pratat färdigt om, känner jag. Men just i det här, håller du med henne?
Nej.
Nej. Men hon ska inte sättas på anstalt.
Nej, verkligen inte. Och men det är ju sådär. Är det så här, jag håller inte med. Det finns flera saker jag inte håller med henne om. Och det är väl liksom bedömningen av Ryssland. Jag tycker att det finns en... Alltså, om man tänker sig... Nu är det ju också så här, ska man säga. Det här, jag kände att det lite grann är som när ärkebiskopen besökte Anders Holmberg. Att det är olika världar som möts. Lenas intention med sina artiklar är att diskutera idéer och perspektiv. Och vad är det för olika idéer som rymmer sig bakom det vi gör och de positioner vi tar. Och inte minst de paradigm som råder.
Mm. Hon skriver dock på en ledarsida där åsikter uttrycks.
Absolut. Men det är liksom hennes syfte och ärende. Och jag tror det var Henrik Sjögren från Fokus som skrev att det blir lite konstigt när hon avkrävs svar som om hon vore en statsman eller diplomat. För det är inte hennes ärende att säga att den här politiken ska ni driva. Så att det blir ju liksom, i grunden så finns en sån krock.
Fast 30 minuter frågar ju som sagt till och med ärkebiskopen ifall han tror på kristendomens mirakel. Så och det kan man ju inte...
Nej, men då kan man inte förvänta sig heller att det ska bli ett samtal där man möts. Mm. När det är två sfärer som är så, fungerar så olika, så kan man på sin höjd få liksom komiska effekter som när Martin Modéus säger att han vet väl inte hur det gick till med återuppståndelsen.
Nej, det är ju definitionen av mirakel kanske. Ja.
Och här blir det då också, alltså Lena är inte där för att ge råd i krigstaktik eller hur regeringar ska bete sig, utan hon försöker titta på vad är det för funderingar som finns. Och jag delar inte hennes analys av var Ryssland finns och också hur vi ska bemöta det. Men det finns saker som hon säger som utan tvekan är värda att diskutera. Och när hon till exempel påpekar att vi har en väldigt... vad ska man säga, stridslysten ton, vilket vi har därför att vi har sagt att nu det här är värt att försvara, så då blir språket därefter också. Men säga att vi ändå inte backar upp det i handling, det är ju en åsikt som vi har framfört på den här ledarsidan återkommande gånger. Och den sortens glapp mellan vad vi alla säger och vad som är ofarligt att säga just nu med hur faktiskt verkligheten ser ut, den sortens krockar kommer vi återkommande i, och nu pekar hon på en aspekt av den här frågan där vi verkligen lever med en sån klyfta.
Peter, vann Lena Andersson dig för sin sak under det här samtalet igår?
Nej, det gjorde hon inte. Men alltså, ja, som Tove var inne på, och det är bland annat jag som har skrivit och varit liksom kritisk mot den här glappet mellan retorik och faktisk handling. Så att jag kan ju liksom känna igen mig i delar av Lenas utgångspunkt. Alltså det är ju i det glappet hon ger sig in och börjar rota. Sen tycker jag att hon landar liksom, hon landar någon annanstans än vad jag gör. Alltså hon landar i att man liksom snarare ska deeskalera eller liksom söka kompromissen. Jag landar väl mer i att så här, man ska gentemot Ryssland ska man liksom söka segern och avskräckningen, men då måste man ju också sätta kraft bakom de orden, och det tycker jag inte att liksom vi gör i dagsläget.
Tove, landar Lena Andersson i att Ukraina bör ge upp en del av sitt territorium, en del av sina medborgare till ryskt våld, och hur rimmar det med tidningens linje i stort?
Hon ger inte dem sådana rekommendationer, utan hon säger att förr eller senare så kommer det att behöva liksom då kommer vi att komma till ett läge där det diskuteras någon form av fred. Och det vet ju alla. Och det är ju det som gör... Så här, i nuläget så finns ju möjligheten att bestämma på vems villkor den freden ska skrivas. Och där vi säger på ledarsidan, men där det också just nu är ett paradigm i Sverige. Vi är liksom just nu mitt i den breda åsiktskorridoren. Det är lite ovanligt för vår ledarsida. Men att vi så långt det möjligt ska se till att den freden blir uteslutande på Ukrainas villkor. Men där... Lena så här, tar utgångspunkten också. Ja, men hur ser Ryssland på det? Vad är troligt att de kommer? Hur långt kommer de att gå? Hur länge kommer de att hålla ut? Som det verkar, säger hon, för alltid. Och det är förmodligen sant. Vi har ju en podd som kommer på måndag med Anders Åslund som är Rysslandkännare. Och enligt honom så är ju, för Putin så är ju ett dåligt krig mycket bättre än en bra fred. Därför att hela hans maktbas bygger på att man håller kriget igång. Så i det perspektivet så har nog han all uthållig värld. Han vill inte ha ett vapenstillestånd. Han vill inte ha någon fred. Han vill fortsätta kriga därför att det hjälper honom. Så att det, Lenas syfte blir ju att bara säga att det här är vad vi har att förhålla oss till. Och sen så lämnar hon åt diplomaterna och regeringen att så fatta beslut utifrån det. När vi skriver ledare så säger vi ju att nej, man ska se till nu att ge Ukraina det stöd de behöver, inte bara för att försvara sig utan för att vinna så att den freden kan bli på Ukrainas villkor.
De som anklagar Lena Andersson för att helt enkelt antingen vara för sympatiskt inställd till Ryssland eller ha för stor förståelse eller rent av springa Putin och Rysslands ärenden, har de fel?
Ja, det tycker jag. Jag tycker Lena är tydlig i att hon ser liksom inte... Den moraliska frågan, säger hon, är liksom inte... Det är inte frågan, för det är självklart att Ryssland agerar felaktigt. Utan det hon försöker få in är ju liksom... det är ju också en mer realistisk bild. Vad är det vi har att göra med? Och skulle det ha kunnat lett oss till andra ställningstagande? Jag menar ju att i det läge vi är nu skulle vi inte ha gjort det, och jag tror dessutom att det faktum att vi under väldigt lång tid provade på den sorts av, vad ska man säga, lågaffektivt bemötande som man kan säga att det är att vara lite försiktig kring någon som kan bli uppretad, det menar ju jag har snarare stärkt Ryssland i sina maktanspråk.
Paulina, vad vill du säga?
Jag tycker det här är jätteintressant, och jag såg någon bli arg på internet därför att Lena Andersson hade sagt att Putin inte är Hitler. Och det här tycker jag var rätt talande, därför att Lena var ju väldigt tydlig med att säga Putin ska inte jämföras med Hitler därför att Putin är Putin. Det var inte ett sätt att säga Putin är inte ondskan själv. Det var liksom redan etablerat hos henne, utan hon säger att den jämförelsen hjälper inte oss framåt. Men sånt tas upp och missförstås hela tiden. Och när hon är där hos Anders Holmberg så är det lite grann som så här, du har avvikit ur vår åsiktskorridor, förklara dig. Och vi hade härom året en artikel av en ukrainsk journalist på sidan som hade avslöjat korruption i Ukraina under kriget. Och som förklarade varför det är viktigt även under ett krig. Även när Ukraina är mottagare av en massa bistånd så måste man berätta när det biståndet försvinner i korruption. Det är lite likadant här. Alltså, även när vi befinner oss i krig, även när alla är överens, så behövs det en Lena Andersson som säger vänta lite, tänker vi rätt nu? Och då önskar jag att Anders Holmberg skulle säga så här, berätta hur du tänker istället för att liksom avsiktligt missförstå. När hon pratar analytiskt så försöker han få det till att hon är normativ. Så här, det borde vara så, det är inte det hon säger, utan hon säger det är på det här sättet och hur ska vi förhålla oss till det? Det är liksom en grej. Sen så tyckte jag att hon var underbar när hon pratade om gröten. Det var inte så här typiskt Lena Andersson. Anders Holmberg sa, ja, ni minns den här debatten, jag behöver inte återge den, men Anders Holmberg sa att det kan ju vara så att barn svälter nu när maten är dyr därför att föräldrarna måste jobba på morgonen för att ha råd med mat, och därför får inte barnen äta frukost. Så. Och då tittar Lena Andersson på honom och säger, men det är väl en empirisk fråga huruvida föräldrar jobbar mer på morgonen nu än förut. Och jag menar, det är så här, det är logiskt och det är uppenbart, men det är inte där Lena Anderssons motståndare eller utfrågare befinner sig. Det är ingen som kan säga så här, ja, det är en empirisk fråga, hur är det med empirin? Utan då faller hela Anders Holmbergs argument.
Empirin är ju uppenbar, och det är ju att den direkta nöden, det vill säga den absoluta fattigdomen i Sverige, till skillnad från den relativa, är idag på lägre nivåer än någonsin tidigare under vår historia. Det säger empirin, och det är inget...
Det är den generella empirin, men sen så säger folk så här, men folk kan ju vara i kris och de kan vara det ena och det andra. Och då säger Lena Andersson så här, ja, men är alla de här faktorerna, är de mer vanligt förekommande just nu, ja, på ett sätt som leder fram till svält? Eller är det inte så?
Men det vet vi, så det behöver vi inte diskutera.
Jo, men och jag menar, hon är liksom lite en renhållningsarbetare i den här debatten genom att ställa den här typen av frågor. Det ska man vara tacksam för.
Tove?
Nej, men jag tänker på det att om jag tagit del nu av några av de här recensionerna i sociala medier så är de ju...
Varför det?
Ja, jag vet. Men det är ju så, hon fick ju frågan varför hon själv då hade tvekat att ge sig in i den debatten. Så, nej, men man blir så sorterad och man får massa epitet och sådär. Och det har hon ju nu fått då. Så att det är ju väldigt många som ägnar sig åt det och förklara liksom vad hon är, snarare än att diskutera argumenten. Och en av de saker som man blir så arg på, det är liksom det här med att det kommer behövas någon form av kompromiss, och så tar man liksom det direkt till vad man själv tycker. Och ja, men jag tycker inte att Ukraina ska kompromissa på en enda punkt, men det är lätt för mig att säga eftersom jag sitter där jag gör, och det är också liksom, det samlades västsållning att det här måste ske på Ukrainas villkor. Ukraina kanske kommer fram till en dag att det här är villkor som vi är beredda att acceptera, då får vi se hur det ser ut då. Men det är klart att vi andra i omgivande väst, vi gör varje dag denna kompromiss. För vi säger i ord att vi står bakom Ukraina så länge det behövs. Vi ska ge dem det behövs. Men vi går inte in. Vi går inte in på ukrainsk mark därför att vi vill inte eskalera. Vi vill inte bli en direkt part i kriget. Så att vi gör ju också denna avvägning.
Exakt.
Ja, och liksom europeiska länder höll ju betydligt fler man i fält 1985 när det var fred i Europa än vi gör idag, kan jag säga. Så la mycket mer resurser på försvaret. Det är ju inte så att vi har 10 divisioner stående ut för att försvara Kiev. Så det är ju sant. Jaha, någonting ska vi gå vidare eller vill vi sammanfatta detta? Man får titta på Lena Andersson då om man inte gjort det. Jag har inte gjort det, så jag vet inte vad hon har sagt.
Nej, men där jag tyckte att Lena hade liksom mest fel, det var ju när jag tycker att hon brast just i empirin. Alltså när hon gjorde sakpåståendet att ja, jag vet inte exakt hur hon formulerade, men innebörden var ju att liksom Ryssland inte har... hon har svårt att se att liksom Ryssland har ambitioner att lägga andra länder under sig. Det är ju empiriskt fel. Alltså det går ju empiriskt belägga både i handling och vad ska säga i de ryska strategierna, att det är det man har för avsikt. Liksom. Mm.
Det var vanlig kritik hon fick också, att hon var okunnig, att hon inte på något liksom moraliskt plan hade gjort några felaktiga val, utan att hon talade utifrån ett sämre kunskapsläge. Jag kan inte bedöma det, jag har inte hört det. Tove, bara, tyckte du hon brast i kunskap?
Jag har läst och följt väldigt många av dem som är väletablerade Rysslandsexperter, och där finns det ju, som jag varit inne på, det här sättet att jobba med imperiet, det gamla ryska imperiet, som en bild för makt. Och i det så ingår ju inte att man, det finns en särskild relation till Ukraina, men det finns en särskild relation till de baltiska länderna också. Det finns en särskild relation till en massa andra länder. Och även om det inte finns kanske en... Det har inte uttalats att en gång kommer vi att ta Sverige, så är det ju välkänt också att den som behärskar Gotland behärskar Östersjön. Det finns liksom väldigt många militärstrategiska analyser som måste läggas i detta också.
Ja, och att Putin har i högsta grad åsikter om de beslut vi fattar som en demokratisk nation, exempelvis vilka allianser vi ska gå in i.
Så
är det. Hörrni, vi ska gå vidare. Då ska vi göra lite reklam igen för vår egen verksamhet. För ni vet ju det här med utvecklingssamtalen vi har med regeringen nu, så här ett år före valet. Vi har varit med 3 av de utvecklingssamtalen. Vi har haft Romina Pourmokhtari, vi har haft Gunnar Strömmer och nu senast Ebba Busch på plats, där de har fått berätta lite om vad de är mest stolta och nöjda över, vad de har gjort så här långt. och också vad de satsar på att förbättra under det här sista året. Och nu nästa vecka på tisdag, viktigt tisdag, den 7 oktober, då är det dags igen. Och då är det ingen mindre än statsminister Ulf Kristersson som är kallad till utvecklingssamtal. Och till vår stora glädje har han hörsammat denna kallelse och kommer då dyka upp. Och det här är ju någonting som jag förstår att ni absolut, absolut inte vill missa. Men för att komma med då, då måste man så fort som möjligt anmäla sig. Och det gör man på adressen utvecklingssamtal@svd.se. Utvecklingssamtal@svd.se. Och då, när man gör det så får man information om tid och plats. Men det är klockan 17 den tisdagen den 7 oktober. Och det tror jag kommer bli jätteintressant. Jag och Tove Ebba Busch var ju på besök i förrgår. Det var trevligt.
Det var mycket trevligt.
Ja. Peter, du och jag satt ju som utfrågare. Skötte vi oss bra?
Det blev självsmeker.
Nej.
Ja, men jag tyckte att vi skötte oss väldigt bra faktiskt.
Hon charmar ju dig upp på läktaren och hon bekände att sin kärlek till gubbtupplurar. Alltså sen behövde ju inte hon svara på några svåra frågor från dig.
Nej, jag har aldrig varit så nära att bli en kristdemokratisk kärnväljare som
du. Du har ju lite aura att gilla just den där gubbtuppisarna, Peter. Alltså, det får jag ju säga.
Oh, ja.
Men vem gör du annars än inte det?
När livet är som bäst, då innehåller det en daglig gubbvila.
Ja, precis. Paulina, gillar du samtalet med Ebba Busch?
Jag tyckte det var toppen. Jag tyckte det var jätteintressant. Vi hade framförallt ett intressant segment om antisocialt dominansbeteende bland demonstranter.
Mm.
Som hon var väldigt tydlig där.
Mm. Publiken var väldigt nöjd, så att sagt, jag tror ni kommer ha jättekul ifall ni kommer på tisdag också. Ja, då ska vi gå vidare. Kanelbullens dag närmar sig. Har ni förberett er? Jag tittar på Tove främst.
Ja, jag har läst Svenska Dagbladets kanelbulletest. Det måste man göra.
Mm. Som vanligt när man nämner kanelbullens dag måste man ju nämna att den 4 oktober en gång i tiden betyder något helt annat. En gång i tiden var det en kampdag.
Jätteviktigt.
Det är det fortfarande.
Minns ni ändå den dagen för 42 år sedan? Dagen då svensk borgerlighet för första, enda och sista gången gick ut på gatorna. Aldrig har massorna varit väldigare, aldrig leden tätare, slagorden mer taktfasta och standarden mer granna och ståtliga. Peter, vi var ju för svåra för att vara med, men vi har ju hört myterna, historierna, sägnerna om detta.
Ja, man önskar verkligen. Alla var där, utom vi.
Ja, och vi vann dagen. Det här firades då den 4 oktober som var då motståndet mot löntagarfonderna som man höll på med fram till 1990. Sista fonddagen var i Globen faktiskt. Sen avskaffades ju fonderna och de lever väl bara kvar i Daniel Suhonens allra våtaste drömmar för tillfället. Men det där kan ju ändras.
Ja, Göran Greider brukar anföra dem ibland.
Det slussades ju faktiskt vidare till annat.
Ja, Göran Greider förstås också.
Borde inte han vara här i panelen?
Nej, det här är inte SVT. Det är inte public service. Då har man dem inte där. Det kanske blir lagstiftat om att ingen panel utan att göra grejer i framtiden. När AI har klonat honom i tillräckligt många exemplar så kommer han att dyka upp här också. Ja, vi ska gå vidare. Vi ska göra ytterligare stopp i ett avslöjande som vi fick höra i veckan. Det var Expressen som kunde berätta att en imam vid Al-Rama-moskén i Kristianstad i somras höll en predikan på ämnet olydiga kvinnor. Och då pratade om att när män får slå sina fruar. Och då, han sa då att mannen då först ska varna olydiga fruar. Sen ska man undvika kvinnan i sängen. Med som sista utväg ska man slå. Och med slå menar han då inte överdrivet, eller ja, det här är ju återgett då. Han menar då inte överdrivet våld, utan man ska göra som profeten Muhammed gjorde, som enligt imamen brukade slå sina fruar med en misvak, en liten gren som kommer från Salvadora persikaträdet. Allt detta rapporteras alltså i Expressen, det kan man läsa mer om detta. Det har förstås fördömts från många håll och flera ministrar uttalat sig. Peter, vad tänker du om den här historien?
Jag blir naturligtvis också liksom upprörd, tycker att det här är uppåt väggarna. Samtidigt, nu ska jag inte påstå att jag kan min Koran, men om jag har förstått saken rätt så var det ju här en återgivning av en passage i Koranen.
Det är riktigt.
Koranen innehåller ju sånt där.
Mm.
Men om jag ska vara ärlig så reagerade jag faktiskt mest på en annan sak, och det var alltså, jag tycker att det är motiverat att alltså, jag är också emot det och jag tycker att det är motiverat att protestera.
Du är emot kvinnomisshandel?
Ja, men jag tycker att det var ju liksom ett antal ministrar, många ledande politiker som liksom markerade väldigt hårt mot det här. Alltså, inte bara mot vad den här imamen hade gett uttryck för utan mot honom. Och jag tycker inte att i min värld så anstår det inte riktigt en minister eller en ledande politiker att baserat enbart på medieuppgifter så här, gå så hårt åt en enskild person. Alltså jag tycker vi liksom nu har haft ett antal händelser där politiker borde ha lärt sig att liksom, det som står i tidningen är inte nödvändigtvis sant eller ger inte nödvändigtvis hela bilden. Alltså jag tycker det vittnar om en politikerkår som har lite svårt att hålla huvudet kallt.
Men du får bara förklara, vad är skillnaden att ge sig på hans budskap och ge sig på honom som person när du menar att det senare har skett här? Har man själv gett uttryck för att han är en kvinnomisshandlare eller kvinnohatare? Eller liksom, vad är det?
Ja, men han ska ut ur Sverige och alltså, liksom fördömt honom som person på olika sätt.
Jag kan ta ett exempel. Du då, Helena Wilhelmsson som är jämställdhetspolitisk talesperson för Centern. Hon skriver så här: en sån här sak måste få konsekvenser, inte bara för personen i fråga. Om ett lagbrott har begåtts, uppvigling måste straff utgå. Allt annat är orimligt. Man har börjat prata om att det här är olagligt och det är det väl knappast och det ska det väl knappast vara heller. Jag vet inte, vad tänker du om det, Peter?
Nej, det har jag mycket svårt att tro att det är.
Ja. Övriga, vad tänker ni, Tove?
Ja, nej, men det är ju så här, har man en vidsträckt yttrandefrihet så är ju det, då måste man ju stå för den även om det yttrar saker, om det inte då faller under lagstiftning att det övergår till något sånt. Men sen är det ju en sak som naturligtvis, som jag såg också kom upp, och det är ju frågan då, utgår det offentliga stöd? Är det här en verksamhet som vi betalar med via skattepengar på något sätt och hur ser det ut? Det är ju en sån sak som det inte finns någon anledning att betala för. Mm. Så det är väl, men jag tror nu är väl det här är ju det som är bra i det är ju att det blir en samfälld reaktion att man säger att reaktionen är att det här är inte Sverige. Så här vill vi inte vi att Sverige ska vara. Så det har jag det tycker jag är på något sätt en bra signal. Sen så kan jag nog tycker jag att Peter har en klok kommentar.
Mm. Okej. Okay. Paulina, vill du säga något också?
Nej, men jag har ju en annan syn på det här. Jag tycker inte det intressanta är yttrandefrihetsaspekten. Jag tycker inte det intressanta är så här, är det här brottsligt? Ja, man kan ju säga att det här är inte Sverige, men det är ju Sverige. Det är ju det som är vårt problem. Och det är ju en konsekvens av att så här, vi har haft en migration som har sett ut på ett visst sätt. Och Simona Moamsson, Folkpartiets partiledare, har sagt att vi ska lansera en blågul islam i Sverige. Visst, det sa Lars Leijonborg också för 20 år sedan. Så kan man ju säga. Men jag tror inte det förändrar någonting i verkligheten. Jag tror inte att den reformation som man i praktiken eftersträvar, jag tror inte att den kommer börja här och nu i Sverige. Eller,
så sa de till Luther också.
Ja, men, och man kan ju hoppas på det och sådär. Men jag tycker det vore väldigt oansvarigt att grunda en politik på antagandet att det kommer hända. För det är så väldigt osannolikt.
Mm. Ja, nej, det här är ju en illustration av, jag vet, jag deltog på något seminarium för något år sedan och skulle liksom göra lite framtidsspaningar. Det här var just en av mina spaningar om att liksom, Sverige i allt högre grad kommer upptäcka att det finns delar av Sverige, inte bara som alltså, inte är Sverige i den meningen, som, utan heller aldrig kommer att bli det.
Nej, precis.
Och det behöver vi lära oss att hantera.
Precis så. Mm.
Tove?
Ja, och det är väl så att säga, det är ju i den här, jag tror ju då att är det kanske något land i hela världen där du har förutsättningar att ha flest moderata muslimer, så är det ju ett land som Sverige, eftersom vi har tagit så många och det är många som har kommit hit av skälet att de vill bort från någonting annat. Men det är ju inte möjligt när du låter strukturer upprätthållas som dels då ger uttryck för den här, lär ut till sina församlingsmedlemmar att det här är så vi ser på kvinnan. När du har de här moralpoliserna som vi har pratat om som går och patrullerar och i liksom varje dag inskränker sig till att flickor som växer upp i Sverige och pojkar för den delen lever under hedersnormer och hedersförtryck. Och som jag har refererat till tidigare, en docent vid Stockholms universitet som gjorde en beräkning för flera år sedan att det var uppemot 250 000 unga som lever under hedersförtryck. Mm. Då är det så att säga, ja, de kommer aldrig att få möjlighet att utveckla en moderat islam. Att vara moderata muslimer så länge de lever inom ramen för de strukturerna.
Jag tror tyvärr tvärtom att Sverige kanske inte alls drar åt sig de mest moderata. Vi har länge betalat extremister på ett sätt som inte har haft motsvarighet i andra länder. Vi hade fler IS-krigare per capita än de flesta andra europeiska länder. En pullfaktor i Sverige är inte så mycket vårt frihetliga system och Pippi Långstrump och sådär, utan det finns redan en stor diaspora här och man kan leva lite som man vill och man kan göra det på skattemedel. Och rättsstaten är inte speciellt repressiv. Så att allt det där har ju gjort att vi faktiskt har blivit en magnet för människor som inte delar våra värderingar.
Vi har ju också haft en lång historia av att kritik mot islamism och har ju brännmärkt som rasism. Så att det har varit svårt att också...
Jag vet, och i det avseendet så får man nog ändå kanske ge då den här regeringen lite cred för att de har ju pratat om detta med paradigmskifte. Att vi måste kunna prata om saker. Och det tycker jag går att göra på ett annat sätt idag än vad det har gått tidigare.
Ja, verkligen. Det är mycket mer högt i tak nu för den.
Vi ska vidare. Jag tror inte vi kommer hinna med allting idag. Jag hade tänkt vi skulle prata kort om det här frihetsförslaget som då har lagts från president Donald Trump och Vita huset som premiärminister Netanyahu har accepterat för Israels räkning. Men som då Hamas, i alla fall inte de medieuppgifter jag har sett, har avvisat. Det handlade då om eldupphör och att Hamas skulle släppa gisslan, varav nu 20 antas leva. Israel skulle släppa 2000 fångar, dra sig tillbaks från Gaza. Hamas-medlemmarna skulle få amnesti och fri lejd. Och därefter skulle man ha ett temporärt teknokratiskt styre där USA skulle ha en ledande roll. Hamas verkar ju då inte vara pigga på det här då, för att de ska ju inte ha någon roll i det framtida styret. Paulina?
Har ni sett alla demonstrationer ute på stan mot Hamas för att de inte stoppar folkmordet?
Nu är du dryg, men nej, det har vi inte sett. Så här,
Det här har ju normaliserats. Mm. Och vi tar det för givet. Men jag har inte sett en enda demonstrant mot att Hamas inte stoppar kriget.
Mm. Vad Hamas ska göra, de får ju fri lejd. De ska egentligen bara lägga ner vapnen och gå hem och inte göra någonting.
Men de som är ute och demonstrerar, de vill att Israel ska kapitulera på ett sätt som innebär att den israeliska staten försvinner. Mm. Men de vill inte att Hamas ska kapitulera. Och det tycker jag också berättar någonting väldigt intressant om Sverige och Storbritannien och Frankrike och en massa andra västländer. Mm. På tal om det vi pratade om, att Sverige inte Sverige, Europa inte Europa och så. Mm.
Vi fortsätter följa fredsprocessen i Mellanöstern, givetvis. Tove, du har skrivit lite i veckan en fortsättning på en text du påbörjade förra veckan som handlade om ditt besök på flygskolan.
Men det har varit två jätteartiklar, en i måndags och en i onsdags.
Ja, okej. Okay. Mm. Vad handlade det om?
Ja, det var besök på, som du sa, på flygskolan i Linköping.
Det var ett omfattande besök som krävde så många texter.
Ja, det var det. Det var mycket att lära sig, tycker jag. Och det var som vi pratade om i förra podden. Dels så det var intressant att vara en verksamhet som är liksom i frågorna. I de här frågorna, apropå den här diskussionen i 30 minuter. Det blir verkligen mycket konkret. Där människor varje dag får fundera på, gör jag rätt? Handlar jag moraliskt riktigt? Kan jag stå för det vi gör? Hur måste jag rusta min familj ifall jag är ute på ett skarpt uppdrag och inte kommer hem? Alltså, det är väldigt skarpa frågor. Men sen också en verksamhet som ju under lång tid har haft, som någon uttryckte det mycket diplomatiskt, en strategisk timeout. Vilket är en fin omskrivning för huvudlöst nedrustning. Som nu plötsligt måste upp på en förmåga och en beredskap som gör att de bara rejsar mot tiden. Så jag tycker det har varit väldigt lärorikt och rekommenderar läsning. Men man får göra sig två koppar kaffe för att hinna med.
Man kokar helt kanna kanske. Precis. Jag ska också passa på en sak som dök upp i veckan. Det var ju då att regeringen beslutade ju om att Försvarsmakten ska stödja Danmark med militär antidrönarförmåga för att öka säkerheten under det kommande EU-toppmötet i Köpenhamn. Det är ganska historiskt, för att så vitt jag förstår så är det första gången sedan Schleswigkriget 1848 som svensk trupp kommer placeras i Danmark på det här sättet. Den gången sände vi några regementen till Fyn i kriget mot Preussen. Under andra världskriget gjorde vi som bekant inte det. Så det händer saker där. Vi ska gå vidare. Vi har poddats i veckan. Någon som har lyssnat?
Ja.
Ja, i måndags pratar vi Tidö 2.0. Det här förslaget från Timbro Oikos om nya idéer för en ny borgerlig regering i samarbete med Sverigedemokraterna. Hör ni det?
Nej, okej.
Peter, blev du klokare?
Ja, det tyckte jag att jag blev.
Ja, vad roligt att höra. Det var då Andreas Berg som var kritisk mot detta, och så var det Adam Danieli som var en av författarna då som fick försvara. Mycket intressant tyckte jag. I tisdags pratade vi i helgens val i Moldavien. Olle var med oss och vi fick såväl orientering i landets historia som en del bra vintips. Samt skvaller om Erdogans privata vinkällare som av någon anledning tydligen befinner sig i landet. I onsdags pratade vi infrastruktur med anledning av att Trafikverket nu har då lämnat sitt förslag till regeringen. Jag är ju infrastrukturnörd som ni vet, så det tyckte jag var jätteintressant. Och igår pratade vi produktivitetskommissionen, den här jätteutredningen som nu äntligen är överlämnad till regeringen om hur Sverige ska få fart på tillväxten igen genom att förbättra produktiviteten. Och då hade jag utredare Claes Olsson här. Mycket intressant.
Och Carl Ernlund.
Och Carl Ernlund som hade varit sekreterare i utredningen. Hörde du på det, Peter?
Nej.
Jag gjorde det.
Ja, vad tyckte du då?
Jag tyckte det var väldigt intressant. Och det är ju det där med att det är så viktigt tycker jag, inte minst också nu när det är val, närmar sig val, och det blir så otroligt små utsnitt man får serverat som små munsbitar som man bara ska tugga i sig okritiskt. Att få höra med människor som har perspektiv över tid och som kan gå tillbaka och se och ta, ja, men ta ett steg tillbaka. Så jag tycker det gav en jättebra överblick.
Och Claes Olsson ska säga, han är ju verkligen en sån här diamant i den svenska ämbetsmannamalmen. Alltså otroligt kunnig och mycket hög integritet. Vilken blandning! Så här i skaldjurstider kan man ju säga att där saknades varken krabba eller hummer, varken långhals eller ostron, varken majonnäs eller aioli, varken riesling eller chardonnay. Håller du med, Tove?
Verkligen!
Vad bra. Vi ska ta in en rättelse också från en av poddarna. Det var faktiskt förra veckan. Och då ska jag säga att Frälsis, alltså Frälsningsarmén, de är inte en del av Ekumeniakyrkan som sades i fredagens ledarpodd, utan står fortfarande på egna ben. Det som införlivades i Ekumeniakyrkan vid samgåendet för ett antal år sedan, det var Svenska Frälsningsarmén som är en mindre utbrytning från Frälsningsarmén, men någonting helt annat. De tog då detta snarlika namn. Stort tack för den rättelsen, och jag tyckte själv det var någonting konstigt med att Frälsis, alltså riktiga Frälsis, skulle ha fusionerats med andra, för de känns lite one of a kind med liksom musiken och uniformerna. Ja, de kör sin stil. Varför skickar du för lappar till Paulina, Tove?
Det är sånt som händer i klassen.
Ofördelaktigt av mig där. Jaha, Peter, du fick inte heller se lapparna. Jag tror det handlar om oss.
Nej.
Jag kommenterade skaldjurstemat.
Jaha, okej. Okay.
Tove såg att jag inte fattade någonting.
Nej, och förklarade vad långhalsar var för någonting. Okej. Nu har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar svar direkt. Ett moment som inte liknar några andra. Det är rena London, det är rena Roma Rolf, det är upp- och nedvända världen, det är ut- och invända världen. En riktig saturnalia för att använda ett hedniskt språkbruk. Vilt som bara den. Oj, oj, oj. Vi ska kolla hur bra ledarskribenterna är på det som är verkligen viktigt i deras jobb och kall, nämligen att tycka och göra det fort. Så jag kommer gå igenom några nyligen presenterade förslag eller fattade beslut för mina kollegor, och de ska omedelbart svara om de är för eller emot eller svara ja eller nej. Och snabbare än Fridolin stänger gränsen och Espati slänger ut flyktingar ska det gå, för då handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja! Ja.
Socialdemokraterna vill att barn- och studiebidraget ska höjas med 200 kronor i månaden. Detta kunde de berätta i sin skuggbudget som presenterades idag. Så tycker de, vad tycker vi? Höjt studie- och barnbidrag. Är vi för mot? Jag har svar direkt.
Mot. Nej. Är det nu du kommer fråga hur högt det är?
Nej.
Aldrig mer.
Peter?
Ja, så är jag försiktigt ja.
Eftersom du är ensam där får du motivera det då.
Ja, då kan jag börja med att Nu tar jag kanske på mig för mycket. Jag tänkte säga att jag vet hur mycket vad det ligger på.
Men... det är 1250 per barn, och har man två barn får man 130 flerbarnstillägg.
Precis. Nej, men alltså, säg, jag tycker att det är rimligt att den här typen av bidrag liksom skrivs upp med tiden, att det inte urholkas. Så länge man vill liksom ha den principen att med ett generellt bidrag till alla. Annars förlorar det liksom sin funktion.
Det var Tove och Paulina som var lite mer snöda där. Jag tar en till. Slopa svenskämnet och ersätt med kommunikation. Ja, det radikala förslaget presenterades på Dagens Nyheters debattsida veckan. Bakom det står Oskar Björk, som är forskare i svenska med didaktisk inriktning och lärarutbildare vid Mälardalens universitet. Vi måste lämna våra snäva idéer om vad språket är och hur det bäst lärs ut. Dagens unga rör sig i en flerspråkig värld. De kommunicerar genom bilder och memes. Svenskämnet i skolan hänger inte med, motiverar han detta. Slopat svenskämne i skolan till förmån för kommunikation. Är du för eller emot? Jag svar direkt.
Mot.
Jag kände att hela artikeln var som en clickbait.
Du har hört talas om det här?
Ja, jag visst.
Och du är försiktigt för?
Jag är emot detta.
Tove, varför är emot detta? Har han ingen poäng?
Ja, men jag tror att det är självklart att svenskämnet ska uppdateras och så. Men i grunden så handlar det om att språket är ett sånt fundament i ett samhälle. Och det tycker jag inte har förändrats, även om det är sant att ungdomar kommunicerar på en mängd olika sätt och en mängd massa kanaler.
Okej, tack för det. Ta min sista. Solsidan kommer i en ny säsong och tidningarna är givetvis fyllda av hyllningsartiklar inför denna kulturhändelse som är betydelse för Sveriges inre och yttre tankeliv, beskrivs som ett mellanting mellan introduktionen av boktryckarkonsten och Strindbergs födelse. Så jag ställer frågan till er. Solsidan, är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
För.
Länge sedan jag såg, men för.
Och Peter?
Ja, det är väl faktiskt länge sedan jag såg det också, men ja, inte mer komplicerat än att det är kul.
Och här har jag suttit i år efter år och lagt mina blod, svett och tårar på er, alltså med att försöka liksom skapa lite stadga och bildning i svensk borgerlighet, och så gör ni så här.
Men jag tror inte du har... Nu tycker jag du går in på YouTube och så ser du klippet när familjen åker till Fisksätra för att äta kebab.
Okay.
Det är oerhört roligt.
Jag brukar åka till Fisksätra för att köpa stora rispåsar.
Mm.
Jaha, okej. Okay. Och det är roligt då alltså?
Det är jätteroligt.
Nej, jag kan inte tänka på det. Hörrni, ska vi gå vidare? Då har blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Det är ett märkligt moment, jag ska snart förklara varför. För det handlar om att i bästa skjutjärnsanda stämma av våra ledarskribenter faktiskt kan om de ämnen de precis har ägnat en timme och 19 minuter att tycka så kavat om. Och det kan ju ta en ände med förskräckelse. Ja, Peter, hörde du det? Att ett felsvar från redaktionen, du var ju inte med då, men det blev ju till med artiklar i konkurrenttidningen.
Jo då, jag noterade det.
Men hade du varit med hade vi aldrig blamagerat oss sådär.
Nej, då hade jag rätat upp det.
Var de precis ägnat en timme och 19 minuter att tycka så kavat om? Och ni där hemma i lurarna kan också försöka vara kavata. Och går det bättre för er än vad det gör för Peter, Tove och Paulina, då är ni ju smartare än ledarskribent. Och det är väl kul för er det. Och jag har faktiskt funderat lite kring det här momentet. Vi kör det varje vecka, även sommartid, när podden annars har semester. Alltså ungefär 50 moment per år. Varje gång har vi kanske 15 frågor, så 750 frågor per år. Och vi har hållit på i typ, är det 3 år? Det är alltså över 2000 frågor. Det är en ganska bra bit till ett favoritbrädspel som heter Är du smartare än ledarskribent? Vad tror ni om detta?
Hinner vi göra det till årets julklapp?
Ja, jag vill bara säga det. Så kan liksom frågekonstruktörerna på Göteborgs TV som liksom kör 13 avsnitt om året, de får säga vad de vill så att säga. Liksom. Här har produktivitetskommissionen någonting att lära sig. Reglerna kan, när man svarar genom att säga sitt namn, vill ge chans när jag läst färdig frågan, så får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren slipper sköta garderoben nästa gång vi bjuder en minister på utvecklingssamtal. Det var kvar från förra veckan, så det var en produktivitetsbrist.
Ja, där. Och då kan jag säga att just den här senaste gången bommade vi att ha en garderob.
Till och med det. Vi ska ju bara säga senast, Paulina, du var med, Peter var inte med, Tove berätta. Du chockvann. Du gick på knock.
Så var det.
På väckelsemusiken.
Mm. Jag vet, och jag fick kommentarer i sociala medier. Folk var chockade.
Men nu är Peter tillbaka i matchen och det kan bli riktigt, riktigt lite tätt. Och det kan också bli utdraget. Jag tänker lite på tredagarslaget vid Warszawa här. 1655, ni vet. Eller 56 möjligtvis. Är ni redo?
Ja.
Vi har pratat hundar, så när jag har några frågor om dessa, människans bästa vän, och då förstås politiska hundar. En stor hundvän var ju Adolf Hitler. Vad hette hans mest kända hund? En schäfer som
Peter.
Peter?
Blondie.
Ja, som mötte döden tillsammans med sin husse i Berlin i april 1945.
Jag sitter här och vill säga Karl den tionde, kan jag säga det nu?
Det kommer inte bli någonting om Pompe.
Nej, men nu när du sa Warszawa och sådär.
Ja, Karl X, bra.
Det var väl roligt.
Ja, just det.
Tack.
Vad sa Fryxell om det polska kriget? Att vi ska vara ärliga om det. Det hade inte så mycket. Det var att göra med att man skulle göra sig rik på ett grannland som redan i princip var sönderslaget. Det slutade inte så bra. Eller det slutade ju bra för att sen gick vi över Bält och så blev Skåne.
Ja, jag undrade när Bält skulle komma. Jag satt där och...
Hörrni, vi fortsätter. I Rabbit Hash, en stad i Kentucky, har de sex senaste borgmästarna varit just hundar. Den som innehar ämbetet idag heter Bone och valdes 2024 med drygt 14 000 av de totalt 21 000 avlagda rösterna. Alla hans medtävlar är också hundar, ska sägas. Kentucky, då tänker jag på Kentucky Fried Chicken, grundad och länge driven av en man som heter Harlan Sanders. Han omtalas nästan alltid med sin titel, en militär hederstitel.
Tove.
Tove?
Colonel.
Colonel Sanders, absolut, snyggt. En militär hederstitel han förärades 1935. En annan hundvän, det var drottning Elisabeth den andra. Hon hade många hundar under sitt långa liv och de stammade alla efter samma hund som hon själv fått på sin 18-årsdag. Vad heter denna hund och stammoder till så många kungliga hundar?
Jag vet bara vad det är för ras.
Ja, de är alla i samma ras precis. Men den första... Nej, hon hette Susan. Mm-hmm. Nemo är en svart labrador. Hans husse heter Emmanuel Macron. Vad heter hans matte?
Paulina. Brigitte.
Det har du rätt i. Då har alla varsitt poäng. En hund till. Den amerikanska politikern och republikanska presidentkandidaten Mitt Romney, han var hundägare, men en kontroversiell sådan. I samband med presidentvalet 2012 uppmärksammades en tidigare händelse i Romneys liv som omfattade hans hund Seamus. Vad hade Romney
Paulina? Han hade haft Seamus på taket på sin bil, visst var det så?
Precis så var det. Vilket då var mot lagen i Massachusetts under tiden. Men han sa ju att Seamus trivdes bra på taket i lådan då.
Det låter väldigt konstigt.
Ja, men det här var en stor grej faktiskt.
Min hund skulle älska att åka i en låda på taket.
Det var det Mitt Romney sa, men ingen trodde honom. Hörrni, vi nämnde Nemo team där. Filmen Finding Nemo från Pixar skärmade oss alla 2003. Vad för sorts fisk är Nemo?
Paulina. Clownfisk.
Hörrni, efter första momentet som handlar om hundar leder Paulina föga förvånade på 3 poäng. Tove och Peter har 1 poäng vardera. Vi har ju inte pratat den här Gaza-flottiljen som då har spökat i veckan. Men jag tänkte ändå fråga några saker om den. Det är roligare att tävla om den och prata om den, tänker jag. Så några frågor om andra typer av flottor och maritima företag. 1588 sände Filip den andra av Spanien en flotta mot England som slutade i nesligt nederlag. Vad är denna flottexpeditions klassiska...
Paulina? Armadan.
Det är rätt, eller till och med den oövervinnliga armadan. Hösten 1904 begavs en stor del av den ryska Östersjöflottan ut på en väldigt lång färd till andra sidan jorden nästan. Vad var anledningen till det?
Vad sa du, 94?
1904.
1904, gud.
Vad skulle de iväg och göra då?
Paulina? Japanska kriget?
Ja, helt rätt. Det var nämligen så att den ryska stilla havsflottan var redan sänkt. Så fick man då, och så fick de dessutom inte gå igenom Suezkanalen, så de fick segla runt hela Afrika. Och sen när de kom fram blev de sänkta också.
Du, Andreas, det går bra va? Det här? Det blir en andra dejt.
Du, jag tar den till. Denna flottexpedition då på väg till Fjärran Östern höll på att sluta få allvarliga konsekvenser för Ryssland. När man var ute på Nordsjön mötte man några fisketrålare. Ett var svensk faktiskt. Då fick man för sig att de här trålarna var japanska torpedbåtar som man anföll dem. Vilket höll på att leda till krig också med Storbritannien. Händelsen inträffade vid ett område på Nordsjön som är känt från sjörapporten. Ett grunt område av sandbankar som under istiden befann sig ovanför vattenytan. Vad kallas dessa områden i Nordsjön, dessa bankar? Ni har hört sjörapporten, har ni hört
Tove.
Detta?
Tove. Jag kan vara doggersbankar.
Det är helt rätt. Då går du upp på andra plats. Då inför det sista frågebatteriet så leder Paulina på 5 poäng, Tove har 2 poäng och Peter vilar sig i form på 1 poäng. Då kommer några frågor om Ulf Kristersson faktiskt, som vi då ska på utvecklingssamtal nästa vecka. Hans alma mater är ju Uppsala universitet. Det har han gemensamt med flera andra här inne. Vilken nation var Ulf Kristersson medlem i?
Paulina. Snärkes.
Det var rätt.
Var kom det därifrån?
Nej, men Sörmland. Mm. Alltså, Snärkes är ju så här.
Ja, men jag
var själv med i Snärkes.
Jag var med i Kalmar.
Nej, men alltså,
vill ni höra fler frågor eller vill ni prata Uppsala?
Nej, men folk är med i lite olika nationer, men ju Snärkes gör en affär av att bara ta in folk som kommer från...
Eller Anke Nyland.
Ja, och då blir det en grej.
Hörrni, den här veckodagen är det klubb på Snärkes nation och har varit så i många år, i alla fall sedan jag var student. Vilken veckodag har Snärkes?
Paulina.
Vad
är det inte... Stockholms fredagar, Snärkes onsdagar.
Det var fel.
Mm. Men fredag var rätt, va?
Peter?
Ja, det är för mig att det var torsdag. Nej, fredag.
Nej, det stämmer inte. Det är tisdagar som är den klassiska. Hörrni, det finns 13 nationer i Uppsala. Jag ska räkna upp 12 av dem nu och jag vill veta vilka som saknas. Stockholm, Snärkes, Östgöta, Västgöta, GH, Vedala, Smålands, Göteborg, Kalmar, Värmland, Norrlands och Gotlands.
Tove, var det Upplands?
Vad vill du svara?
Men hur ska man hinna med?
Jag säger Upplands.
Ja, det är rätt. Ja, men man får vara snabb, det handlar om ju svårt. Hörrni, vi struntar i nationerna nu, pratar Ulf Kristersson. Han är 169 cm lång. Hur skulle en amerikan uttrycka det? 169 centimeter. Ingen som visste, man kan ju chansa.
Vänta lite nu.
Vi väntar på Paulina, det är bra radio där.
Jag kan inte.
Nej, vi väntar på Paulina.
Vänta. 5 fot.
Först säger man sin namn.
Paulina,
ja.
5 fot.
Nej, det är väldigt kort.
Är det fel?
Då säger man det för att vara
taskig.
Peter?
Jag vill säga typ 6'4".
Det är väldigt långt. Han är då 5'6", eller möjligtvis 5'7". Någonstans däremellan. Detta år blev Ulf Kristersson moderatledare.
Peter? 2017.
Snyggt. Slutligen några frågor av den speciella typen när man bara kan svara ja eller nej. Och här får man förstås bara en svara och man får minuspoäng vid felsvar. Tänk på det. Jag tänker nämna några kända personer och jag vill helt enkelt veta om dessa personer har levt samtidigt som Ulf Kristersson. Hur såg ni? Säger Gustav Vasa, då säger ni nej, för han dog ju 400 år för Ulfs födelsedag. Got it?
Mm.
Tack det för minuspoäng. Vilhelm Moberg.
Om de levde samtidigt?
Peter.
Ja.
Paulina.
Peter var först.
Ja.
Ja, Ville dog inte förrän 1973. John F. Kennedy.
Peter.
Tove.
Peter först.
Nej.
Det är också rätt. Det här skiljer bara några veckor. Pablo Picasso.
Tove. Nej.
Jo, de levde.
Asch.
Då får du minuspeng där. Då gick Peter upp på andra plats. Charlie Chaplin.
Peter? Ja.
Nu är det en sista. Och Peter, du har faktiskt gått upp på 5 poäng nu. Så får du en till så pressar du fram en utslagsfråga. Är ni redo?
Mm-hmm.
Dronten. Fågeln Dronten.
Paulina. Nej.
Såklart, för Dronten dog ut på 1600-talet och levde inte Ulf Kristersson.
Det var en mardrömsupplevelse.
Det var jättekonstigt, va?
Ja, det var en riktig mind. Ja.
Jag tänker på Harriet Löwenhjelms dikt om dronten.
Alltså, hur lyder den?
Jag har skjutit en dront. En dront har jag skjutit med luntlåsgevär.
Ja, okej. Okay. Det var ju så att dronten utrotades ganska snabbt efter att människan då ankom till... Var det Madagaskar där bodde du eller något? Jaha, det här var det jag hade att bjuda på idag och det slutar ju inte bättre än att Paulina vann på 7 poäng. Peter fick 5 poäng och Tove, du gick ner på 2 poäng bara. Mm. Så du är petad från...
Jag är tillbaka där jag brukar vara.
Peter, var
det blev ju spännande.
Ja, det blev spännande. Just de här frågorna, hade det förgyllt en spelkväll med brädspel?
Har Ulf Kristersson levt samtidigt som Dronten? Det är en bra, bra fråga, brädspelsfråga.
Vi tar med oss den till utvecklingssamtalet.
Ja. Då har jag 15 frågor till då detta. Jag ska ta kontakt med Alga eller vad de heter. Tove, det var vad jag hade bjudit på. Är vi nöjda?
Vi är mycket nöjda.
Vad bra. Då återstår bara för mig att tacka er. Tack Peter Wendblad för att du medverkade idag.
Tack för att jag äntligen fick komma tillbaka.
Tack Tove Livendal för att du medverkade idag.
Tack snälla Andreas.
Tack Paulina Neuding för att du medverkade.
Tack så mycket.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.